Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Kia har lyssnat och gjort läxan i förbättrade Niro EV. Avsnitt 285 av I Bilägares podcast bjuder också på provkörning av EQS. Anstår det verkligen Mercedes att gneka? Varmt välkommen till Vi Bilägares podcast, avsnitt 285 som sagt, med mig Maria Dahlin. Säger hej och välkommen till Anders Helgesson.
Hej och tack.
Hur är läget?
Det är alldeles förträffligt.
Ja, vad fint. Hej och välkommen också Tommy Wahlström.
Hej Maria.
Hej, allt bra med dig?
Jajamän, ut ur covid-grottan och in här i studiovärmen med er.
Ja, just det. Du var ju förra avsnittet fick du vara med på distans.
Ja.
Men nu är det tillåten att komma in i studion.
Testad
igen.
Och negativ.
Ja,
precis. Du ser väldigt positiv ut tycker jag.
Det gör jag faktiskt oftast.
Var det tredje gången gilt?
Nej, det var andra.
Andra.
Mm. Ja. Jaha, har ni sett någonting i nyhetsflödet från veckan? Jag har en grej faktiskt. Republikanska senatorer i staten North Carolina i USA har surnat till på det här med att elbilar kan få gratis ström utanför exempelvis bibliotek eller mataffärer eller andra offentliga platser. De här politikerna då har lämnat in ett lagförslag om att de ställen som erbjuder gratis laddning för elbil också ska erbjuda gratis tankning för bensin- och dieselbilar. Och dessutom vill de att staten ska skjuta till $50,000 för att ta bort de här offentliga gratisladdarna på ställen där de inte kan sätta upp de här pumparna då. Och de här politikerna då har inte velat svara på vad syftet är eller vad de hoppas att uppnå med lagförslaget, och den här delstatsförsamlingen i North Carolina var ganska oimponerad av förslaget och sa till en lokal tv-station att det verkar inte vara något som går framåt helt enkelt.
Ja. Har de majoritet för det här eller är det bara två tjommar som har hittat på det här själva?
Det verkar vara några tjommar som har hittat på något och känt sig kränkta och gjort så här. Men är det verkligen så? Är det orättvist? Tycker ni det?
Men finns det någon gratisladdning i Sverige längre?
Ja, det gör det.
Ja.
Gör det?
Ja.
Var då?
I min hemkommun finns det fortfarande, men vid nyår så hade man gjort en sammanställning vad det hade kostat kommunen. De här 12 gratisladdarna som inte är snabbladd utan det är 11 kilowattare hade kostat kommunen 236 900 kronor under 12 månader. Det tyckte man var förfärligt, så att nu skulle man avbryta detta. Det här är ändå en turistkommun, så det är lite märkligt. Men det har inte hänt någonting, utan man kan fortfarande koppla in och ladda gratis.
Jag vet inte om det finns kvar såna här laddare med, alltså att man bara kopplar in ett vanligt tjockouttag i en stolpe. Sådana som går extremt långsamt. Jag tror jag har sett några i närheten där jag bor. Jag vet inte om de står kvar.
Det finns säkert. Det var inte så länge sedan jag såg sådana, men de har ju blivit avgiftsbelagda. Jag var på Karolinska sjukhuset häromveckan och där måste man ju betala för 3,7 kilowattare. Och det är ju krasset ett tjock, och det är typ två uttag, men den ger inte mer än 3,7. Så att nog får man betala alltid. Jag tycker det är lite dåligt.
Jag kommer ju på en lösning till det här. Om de nu är så kränkta över att det står att det finns laddplatser men inte någon plats att tanka sin diesel eller bensinbil, då kan man väl smälla upp pumpar och så kan man tanka i med typ en deciliter i halvtimmen kanske. Står och droppar liksom.
Ja, för det är det. När jag säger att jag tycker att det är dåligt att det inte är gratis, då menar jag att om du ändå betalar för, på Karolinska sjukhuset, då är det så larvigt att du betalar dels för parkeringen, det gör du med en app, och sen betalar du laddning med en annan app. Elegant, va? Och då tycker jag att, men lös allting, sätt bara på en. Du betalar din P-avgift, men strömmen ingår.
Mm. Som Arlanda, 700 spänn per dygn.
Ja, det är jättebra. Du får i alla fall fullt batteri då på Teslan.
Ja, som sagt, det här förslaget lär ju inte vinna speciellt mycket mark i USA. Har ni sett några fler nyheter från veckan?
Ja, kanske, jag vet inte om det är en trend, men det finns ett amerikanskt företag som är så här startup inom elbilsbranschen, ELMS. Och det står då för Electric Last Mile Solutions. Oj, vilka frågande ansikten jag får här på.
Det där lät svårt, tyckte jag.
Vilken dålig förkortning, ELMS.
Ja, men jag tycker det låter som Electric Le Mans Series. LMS är ju Le Mans Series, och Electric Le Mans Series. Det borde någon ha varumärkesskyddat, tycker jag. Hur som helst, det kanske är dags att varumärkesskydda det nu, för att de för några år sedan, eller för ett år sedan ganska prickiga, så gjorde de precis som, nu ska vi se här. Har Sonos har väl inte, jo de har väl också gjort det. Just här IPO heter det på amerikanska, jag vet inte hur man översätter det. Men det är det att man tar ett befintligt företag som existerar på börsen och så köper man in det och så blir man börsintroducerad. Man tar en bakväg in på börsen och på så sätt så kan man få in massa pengar. NIO har väl gjort så. Ja, hur som helst. De fick in jättemycket pengar, aktiekursen rusade höjden som alla, eller elbils-startups. Och det de ska göra då, det är krasset en liten skåpbil som går på el. Skulle kosta $28,000, billigt. Men nu är aktien nere på ungefär 40 cent och man har helt enkelt gått i konkurs.
Aj då.
Och då börjar man ju undra, är det här ett omen för framtiden? Det finns många elbilsstartups där. I veckan så hade vi Lightyear One som hade blivit Lightyear Zero över natten här. En bil för 2,5 miljoner som går 50 lite drygt mil av 60 kWh batteri. Kanske kan bli tufft att sälja. Vi har Rivian som har bekymmer med att få fram delar. Man säger att deras SUV nu är skjuten på framtiden. Man kan inte säga när den kommer gå i produktion. Hur påverkar det produktionsplanen? Vad händer med dem? Vad händer med NIO som lägger ut mängder med pengar? För det här har ju liksom varit ett framgångsrecept att göra sån här IPO, så har man fått in så mycket pengar så att man kan ta steget till produktion och liksom verkligen funka som en kickstarter i kasset, fast mycket mer allvarligt. Så man får verkligen igång produktionen snabbt och man liksom då kan få en fungerande produktion helt enkelt.
När det gäller elbilsföretag så har vi ju närmare exempel också. Startups som kanske inte har startat så det är jättebra. Unity till exempel, Sono Motors, så går det för dem?
Ja, men jag tror att Sono har gjort en sån här IPO, för de är ju börsnoterade, men den aktien är ju, wow, den har ju gått botten. Jag har pratat om den tidigare på, jag tror de vänder på $38. Jag har inte kollat på ett par dagar här, men sist jag kollade så var det väl runt 10.
Ja, men själva bilen, vad hände med den?
Prata inte om det. Nej, men de har ju fortfarande inte sagt att de kan nå produktion. De hävdar att de har 20 000 ordrar som man har fått nu i Finland.
Men man skulle gå ut och hämta mer pengar, va? Var det inte så?
Ja, och det har man ju lyckats med. Men det är ju för att komma färdigt med prototyperna fortfarande. Det är ju inte tal om att starta någon produktionen, så att det behövs ju fortfarande väldigt mycket pengar. Och det här har ju varit då ett sätt att få in pengar, för du får en aktiekurs som har varit väldigt hög. Men det är också en risk. Om det då händer som med ELMS här, att aktiekursen kollapsar, då är det ju kanske inte så många investerare som är sugna att gå in i det här. Däremot om du inte hade varit introducerad på börsen och fått liksom ett värde på vad kunderna tror, eller de eventuella kunderna tror, så kanske det varit lättare att övertyga dem att skjuta till några miljarder där, för att ja, men titta så bra det har gått för Tesla, eller titta hur bra det har gått för Rivian, som det kanske inte kommer gå så bra för, vi får väl se.
Men Anders, spår du alltså en startup-elbilsbubbla? Här, att det är någonting på gång.
Det tror jag att alla egentligen är ganska eniga om, att det finns en bubbelrisk på det här. Helt klart. Jag menar, vi har ju inte nämnt Fisker heller, och de som är igång med sin dels Ocean då, som ska börja byggas innan året är slut i alla fall, och även deras andra modell Pear. Och Pear, det är tydligen en förkortning, det har inte jag fattat.
Men
Päron, ja precis, en förkortning för Päron. Det står för någonting, jag minns inte vad. Det känns ju som att de är ute på ganska skakig mark, och inte minst nu när de som kallar sig expert experter hävdar att det är materialbrist. Komponentbrist vet vi att vi är. Men att det är materialbrist vad det gäller batterier och litium och så vidare. Och det här är ju saker som inte försvinner över en natt. Det kan nog bli kärvt för de som inte har mycket pengar i kassan.
Mm. Bilfärger. Det var länge sedan vi pratade om. Ska vi prata om det igen? Försäljningssajten IC Cars har gjort en genomgång som visar att udda färger som gul, orange eller lila faktiskt kan ge bättre andrahandsvärde än en klassisk färg som silver, svart eller vit, i alla fall i USA. Och de här IC Cars har granskat slutpriserna på amerikanska marknaden för 650 000 sålda bilar som var drygt 3 år gamla. Och i snitt förlorade en bil 15% av sitt värde. Men gula bilar förlorade bara 4,5%, orangea 10,7% och lila 13,9%. Så att ju lägre desto bättre här alltså. Grå, beige, silver låg på 14% ungefär, strax över snittet. Och vitt och svart strax under på 16 någonting.
Guld låg ganska högt i den där listan såg jag, på stort tapp.
Ja, precis. Den låg strax över bruna bilar som förlorade allra mest. Det är brunt slår liksom inte igenom som färg.
Det men då tänkte jag, guldfärgade bilar, är det inne just nu? Ser vi många guldfärgade bilar?
Egentligen. Det beror på lite hur vi definierar Golf 8:ans lanseringsfärg. För den är ju lite gallguldfärgad. Den har ju ett drag av grönt i sig. Mm. Men den, jag skulle säga att den är guld.
Vi har publicerat den där artikeln på vår hemsida, Maria, som du refererar till nu. Och ni har illustrerat den då med min provkörning av Audi RS3 som är då i läckert kialamigrön färg.
Stollegrön för den som undrar.
Eller körmetgrön sa du också, Anders.
Ja, det är en mycket frodig färg.
Väldigt grön.
Det är så roligt den där färgen. För att när jag gjorde den där provkörningen så fastnade jag i en poliskontroll. De hade spärrat av hela vägen och jag hade varit ute och kört som en blådåre mitt i natten och kommer över ett krön och möts då liksom av havet av blåljus när man hade då spärrat av vägen och hade massiv fjärrkontroll. Massiv poliskontroll hade de. Och jag kommer där och i alla fall åker in och blir stoppad och får blåsa och en glad polis pratar med mig och vi pratar om ditt och datt och jag försöker överrösta knäppandet från metallen som är varm i bilen. Och sen berättar jag i alla fall då att det är en testbil och jag jobbar på för bilägare. Och han säger, ja, okej, okay, ja. Jag undrade just om du hade valt den där färgen själv.
Det är inte så snällt faktiskt. Jag tycker den är rolig. Man ser den.
Ja.
Det gör man ju. Mm. Och kanske att vi kommer se fler färger då om...
För du säger alltså att det lönar sig att bilarna sticker ut.
I alla fall i USA, men amerikaner är som de är också. Jag vet inte.
Men är inte det lite piggare med glada färger
jo,
på bilar?
Jo, det ska vara glada färger. Det ska inte se ut som gråtråkiga lådor alltihop.
Har inte du en Polo Color Concept?
Jo, det stämmer bra. Den är jätteröd och svart på insidan. Röd och svart.
Mm. Snyggt.
Mm. Smakfullt.
Mycket.
Exklusivt för dig som lyssnar på podden. Testa vi bilägare premium för 29 kronor i månaden och få tillgång till alla våra tester och provkörningar digitalt. Det är ingen bindningstid och du kan sluta när du vill. Gå in på vibilagare.se/sommar22. Tommy har varit i Norge och provkört en förbättrad version av elbilen Kia Niro EV, som den heter numera. Berätta.
Mm. Jag ska börja med att visa en bild. Vad är det här för bil, Anders?
Det där är en Hyundai, den där jag provkörde i våras.
Det är en Ford Focus.
Nej!
Ser ni inte att det är en Ford Focus?
Nej.
Jag fick Honda-vibbar, men det var jag kanske
det
helt
fel. Det är ju en Ford Focus-akter, helt klart. Stjärten är en Ford Focus.
Okej. Okay.
Vänta nu, nu rycker jag fram googlet här.
Det finns förstås också en massa andra söktjänster om man skulle vilja använda. Vi behöver inte säga sånt, va?
Nej, egentligen inte.
Det beror på vem som sponsrar. Det är Bayonnen. Hyundai
Bayon.
Det är en spegling på en Hyundai Bayon.
Fast den ser också ut som en Ford Focus.
Nej, det ser ju ut som en Kia Niro.
Anyway, så här är det. Man har alltså då gjort en uppdatering, eller man har gjort en ny version av Kia e-Niro. Som ju hette Kia EV på andra marknader, va? Visst var det så?
Ja.
Ja, Maria vet.
Ja. Ja, när man kom utomlands så var det liksom ett namn och så i Sverige var det ett annat namn. Mm. Väldigt påminnande om en söktjänst där också.
Ja. Nu har man ändrat på det i alla fall. Nu blir det Niro EV för hela slanten och det är en ny serie Niro. Det är ungefär samma form och storlek och koncept, men den har vuxit lite grann på alla ledder. Och som tidigare så finns den också som hybrid eller laddhybrid eller då som elbil. Det är alltså ingen bil som från början bara är specialiserad för att gå på el. Den är också anpassad för att kunna rymma en vanlig konventionell drivlina. Men man har tweakat och fixat och grejat lite grann så att nu till exempel får man plats med en liten frunk där fram under motorhuven så att man kan stoppa in sina laddkablar.
Det var väl smart ändå?
Det är jättesmart.
De här bilarna som är liksom baserade på andra, inte el baser från början eller vad man ska säga. De brukar alltid vara så luftiga där framme under motorhuven och så liksom tänker man att här är det massor av utrymme men det finns inget att göra med den. Nej. Då har de alltså lyckats göra en liten lodda.
Bra tänkt. Från början när e-Niro kom så hade den 0 kilo i dragvikt. Sen så fick den någon uppdatering längs vägen så att den kunde dra 300 kilo eller något. Men det räcker ju inte för dig, Anders.
Nej, var det inte 500 den fick dra dessutom?
Jag tror att det var 300, eller? Men det är möjligt
då,
att det var...
Då kan jag ha dragit lite för mycket med en Kia Niro kanske. Jag tror det var 500.
Den nya får i alla fall dra 750 kilo från start.
Ja, men det är ju ganska lagom. Det är för lite för mig, men det är ju rätt vettigt om du bara ska åka till brädgården och hämta några plankor eller återvinningen med lite gamla ris. Då är ju 750 kilo, det är liksom det som de flesta hyrsläp ligger på. Så det är väl lagom.
Jo, och Kia har lyssnat, för det var ju så att norska och svenska marknaden som ju var tänkt att bli huvudmarknader för den här bilen egentligen i Europa, de gick ju i taket när det stod klart för dem att de inte skulle kunna få dra någonting alls. Så att man har anpassat sig.
Där har vi nog en förklaring till varför de har blivit så mycket effektsvagare och tappat så mycket vridmoment. För att då kan inte motorn jobba lika hårt och då behöver den inte kylas lika mycket. För värmen är ett bekymmer, den kan ju bli avmagnetiserad så att det blir motorras.
Aha,
så pass. Övervärmen. Så att där, det har med magneterna att göra.
Ja. Synkronmotor är det i den. Ja. Jaha, intressant, det visste jag inte. För det är nämligen så att man har skruvat ner vridmomentet från 395 Nm till 255 Nm. Och när jag fick höra det först så tänkte jag att gud vad trist. Alltså, det här är ju samma drivlina som satt i den Hyundai Kona som vi hade. Med 395 Nm.
Ja, vi vet ju alla hur Kona reagerade. Det var ju som en välkokt spagetti i den där stackars framvagnen. Den fixade ju inte riktigt.
Men man hängde av BMW 3-serie på Sveavägen kan jag säga med den. Varje morgon.
Jag tror att jag aldrig har ritat längre svarta streck på Lunda flygfält som när vi hade den där på sommartest. För det var ju bara kopplat ut tant och spinn och sen så kunde ju den ju spinna hela rakan nästan.
Japp. Underhållande minsann, även om det kanske inte var så bra för däckskontot, men den där bilen är såld nu så det behöver vi inte tänka mer på. Nu har man i alla fall skruvat ner vridmomentet, men man har gjort det bra. Den känns inte alls trött eller trög, utan det känns fortfarande som en pigg, bra familjebil, så bra sprätt. Den har vuxit några centimeter på alla ledder, lite större bagageutrymme och redan tidigare så var den ju hyfsat rymlig. Men den har en liten svaghet när det kommer till utrymmen och utnyttjandet av utrymmen i bilen. Det är att man har ju lagt batteriet då som en platt kaka under golvet. Och det går upp lite grann i baksätet så att baksätesgolvet har hamnat ganska högt.
Det vill jag inte minnas att föregångaren hade.
Jo då.
Det var så.
Ja, det var lite samma sak där. Och nu minns inte jag vet inte om jag körde laddhybridversionen någon gång av den förra, men nu på provkörningen här så fick vi också köra laddhybriden samtidigt. Och den hade inte det här upphöjda golvet i baksätet, utan där var det ett riktigt bra baksäte med bra lårstöd och bekvämt att sitta i. Alltså. Men vuxna hamnar lite för högt med knäna, eller jag i alla fall hamnar för högt med knäna i den här för att jag ska tycka att det är riktigt skönt.
Mm. Hur är det i framsätet då? Förarmiljön?
Den är ju numera digitaliserad. det är samma layout som det är i stora EV6, även om skärmarna här är lite mindre. Men det är två stora skärmar som sitter ihop framför en, och man har då också den här lilla listen framför sig som man då kan koppla om mellan att antingen styra klimatanläggningen eller också styra den medieenheten och navigation. Och då har man två stycken fysiska reglage på den där listen också som man kan snurra på upp och ner för att styra volym eller värme eller vad man nu vill. Funkar bra. Funkar tydligt, ganska lättavläst, men förstås mycket sämre än det mer klassiskt analoga med riktiga reglage som satt i den tidigare versionen.
Sån analog bakåtsträvare, Tommy. Hur är det med växelväljaren på den där? Är det tryckknapp? Eller
nej, fortfarande stor och runt. Det är som tidigare.
Det är stor och runt, bra.
Mm.
Konan hade knappar, va?
Ja, det hade den.
Men Niro hade ju stor och runt. Som man vred på då också.
Ja, och navigationen har numera lärt sig om man knappar in att man ska åka och ladda någonstans. Eller hur?
Ja, så den värmer upp batteriet. Den kan hitta laddplatser och den värmer upp batteriet och tempererar det så att det ska vara förberett för så snabb laddning som möjligt. Och det kanske behövs för att högsta laddeffekt är 72 kilowatt.
Det är ju förrgår.
Det är ju Kina-standard, jag förstår inte.
Och jag antar att den inte har fått då Kia EV6, den här 800 volt.
Nej,
varför kunde inte den dela med sig några volt?
Nej då, här är det, jag vet inte om man har använt den gamla tekniken. För visst hade den förra också något liknande, va?
Alltså jag vill ju minnas att den var uppåt en 90 eller något sånt. Därför med Hyundai låg där, även om det var extremt kort du kunde nå den. Så att det egentligen spelar inte så himla stor roll. Kan den data 72 kilowatt från säg 5% upp till 85% eller 80%, då är det ju okej om det ligger jämnt där, men jag vill minnas att de faktiskt hade lite högre, lite över 80.
Ja, Kia säger det också att när vi journalister utbröt i ett kollektivt när de berättade om laddeffekten, så sa de att vänta och se, ska ni se att den här kan ladda mycket högre under längre tid. Men vi ska mäta när bilen kommer, så får vi se hur det funkar.
Och det ingår även en campingstol med mera utrustning som man kan vänta.
Och så får vi vänta och se till vintern då. Hur lång tid det tar då att ladda. Det är ju lite intressant. Men okej, men har inget större batteri eller något sånt där?
Ja, det har vuxit några watt, men inte mycket. 64,8 kilowattimmar är effekten. Man har en 11 kilowatt trefasare ombord som standard. Det är väl bra. Räckvidd upp till 460 kilometer.
Det låter ganska likt föregångaren.
Ja.
Hur är det med buller? Denna
käpphäst. Den gamla tyckte ju inte om svensk asfalt. Och nu har jag ju kört den i Norge, och norsk asfalt kan ju också vara knepig på sina håll, och jag är lite fundersam. Frågan är om de har fixat det och fått den tyst alltså.
Du är inte 100?
Jag är inte 100 övertygad, men vi får se när den kommer hem så ska vi mäta. Däremot så har man fått ordning på fjädringen, den är mycket bättre.
Okej, där har man gjort läxan.
Ja, för den gamla var ganska ovig och stötig och kändes...
Det märks att man hade skruvat på väldigt mycket för att hålla vikten i schack på de gamla, både konan och Niro.
Ja, här är det bättre flyt. Men återigen då, här fick jag också köra laddhybriden som väger 300-400 kilo mindre. Och den gick ju jättebra. Ja, den var ju himla fint flyt i det chassit, ska jag säga.
De har ju fått väldigt bra flyt. Jag tänker på när Kalle testade Sportage tidigare i vintras här. Och var mycket bättre än sin föregångare, den gick. Så att det har ju hänt någonting på chassavdelningen hos Kia.
Ja, nej, de är duktiga. Och framförallt så märktes det i laddbriden. Här blir den ju...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nu växer Bilia Xpeng med en ny anläggning i Borlänge. Lär känna våra 100% eldrivna bilmodeller Xpeng G9 och P7. Ta del av fina öppningserbjudanden som kampanjränta på låga 1,95%. Läs mer på bilia.se/xpeng. Välkommen den 27-28 april till Bilia Xpeng i Borlänge.
Som sagt, det är ju mycket vikt som ska hanteras i en liten bil, och då måste man väl, antar jag, skruva åt så att det blir ganska hårt och fast.
Ja, du kan säkert komma till en riktigt bra kompromiss om stötdämparna får kosta mer än typ 300 spänn. Mm. Men det får de nog inte göra, för man gäller ändå att hålla nere priset. Vad kostar den? Har du något pris?
Jag har pris på den här som vi körde då, Niro EV Advance Plus. 543 900 kronor. Men nu såg jag, Maria, att ni hade någon notis på webben idag om att vi har höjt priserna. Eller de har höjt priserna. Kia har höjt priserna.
Ja, de höjs hela tiden, ja, bilpriserna.
Så att vad det kostar nu, vet du, 17.
Ja. Mer.
Mer.
Men den säljs nu, alltså.
Ja, den går att beställa.
Ja.
Den går att beställa. Jag tror inte det har kommit några bilar än så länge till Sverige.
Finns det några bilar kvar att beställa?
Ja, ingen aning.
Jag har sett att de har gått åt.
För det här var ju den mest säljande elbilen på slutet i Sverige. Kia har ju ett väl etablerat nät av återförsäljare. De har sin långa garantitid. Det här är en ganska vettig bil på många sätt, tror jag. Inga extrema prestanda på något sätt, men enkel och trevlig och lätt att göra med och praktisk att använda. Så att jag tror mycket väl att det här kan även fortsatt bli en stor försäljningsframgång för Kia.
En bil för vanligt folk, kanske?
En vanlig elbil. För vanligt folk. För vanligt folk.
Om Kia Niro EV är en elbil för vanligt folk ska vi nu flytta upp ett steg. Från ekonomi till första klass. Fast lane i säkerhetskontrollen kanske till och med. Vilket kan behövas just nu. Anders har provkört Mercedes EQS.
Jajamän, ingen pöbelpulka för mig inte.
Nej.
Det här var rediga domningar. Det här är ju Mercedes, jag tänkte säga senaste, men det har ju faktiskt kommit en elbil sen jag körde den här. Det har ju kommit en EQE som Kalle Karlqvist har provkört. Den kommer säkert pratas om i en podd så småningom. Jo, det här är ju Mercedes, det här är ju krasset och en S-klass fast el. Men den delar ju teknik med S-klass, men den ser inte ut som en S-klass. Hur ser den då ut? Det här måste vi nästan förklara. För jag tycker, ni har ju sett den på bilden. Den finns på sidan 22 här. Nummer 8, 2022. Som undrar.
En klassisk tvålkopp.
Nej!
Nej.
Det är en opponervänd banan.
En vad då, sa du?
En banan som liksom
som
står,
är rak.
Ja, en banan har ju en kurvatur. Den har ju ett hörn och ett hörn. Eller vad man nu, en ände och en ände. Och så ställer man den på ändarna på högkant så att man har luft under. Där har vi profilen. Det är precis som en banan.
Fast den är inte så jätteböjd delfin, som en banan är den ju inte.
Ja, nästan.
Det är en ganska rak banan i så fall.
Jag tänkte säga att den såg ut som en turkisk pepparpastill. Men okej, då är den böjd under.
Delfinform kanske någon skulle säga, lite mer vänligt.
Ja.
Så den glider ju fenomenalt lätt genom luften.
Men det är ju inte klassisk bildesign det här. Det här är ganska oformligt på något sätt. Det är lite... Plof. Det är lite degklump tycker jag som ligger där på vägen.
Degklump och ändå inte, för den är ganska hög. Man får ju nästan lite solkänsla. Mercedes R-klass har ju varit på tapeten här på grund av problem med bromsar. Det här känns ju lite som en R-klass fast absolut inte den formen. Men liksom känslan att sitta i, du sitter lite högt och det är lite halvkonstig känsla innan du vänjer dig att ha ett så låg, det är väldigt låga sidorutor på den. Det är ju riktigt bra. Medan instrumentpanelen är ganska så hög. Så att det känns lite, ja, lite minibussig faktiskt. Men du åker ju fantastiskt i den här. För det första, det är en elbil så den är ju tyst i grunden. Men sen är den ju också väldämpad. Ingen Kia Niro vägbrus här inte, utan det är som att åka i vakuum. Mycket, mycket behagligt.
Om det inte vore för de här små gnekanden som du hör ibland.
Ja, vi... Vi har ju klagat lite på Mercedes att detaljkvaliteten bitvis är tveksam numera. Vi har ju haft bekymmer med våran GLB och jag vet att vi har pratat om det i tidigare poddar och provkörningar. Och tyvärr är det lite samma än här. Kommer karossen så att det liksom är lite mer påfrestning, vridkraft, man kör över någon fartkupp eller något sånt där, då gnistar och gnekar nästan överallt. Och skramla lite, och dörrsidan är precis lika löst skruvad som våran GLB. Den, liksom, tar man tag i dörrhandtaget, då kan du vrida det synbart, och det kunde du inte i Mercedes för 10 år sedan.
Men så tror du att det här är ett måndagsexemplar, eller är det bara otur att det blev så i det här? Eller?
Det går ju inte att säga egentligen. Vi har ju ingen aning. Den här bilen hade gått ganska långt, och jag inbillar mig att presskörningsmil kanske är lite tuffare än vad gemene man kör egentligen. Många olika som vill visa vad bilen går för och testa hur, vad som händer när man gasar. Så att den slits naturligtvis lite hårdare. Men ändå, den här bilen 2000 mil och känns som om den hade gått minst tre dubbla, skulle jag säga. Så att det är lite fånigt att den inte kändes mer sammansatt. Något fel som vi hade, det är ju ett elektroniskt fel, men likväl ett fel. Den har ju sån här liten funktion som ska stänga in dörren. När man, om man inte orkar stänga den sista eller misslyckas med att stänga den sista, så ska den suga in. Funkade på alla dörrar utom förardörren. Den har massa sån här LED-ljusdetaljer i instrumentpanelen. Och det är väldigt snyggt, och du kan byta i regnbågens alla färger, och tycker att det är jobbigt så kan du skala om det. Också så att det inte lyser så mycket, eller att bara utvalda delar. Otroliga möjligheter, superfantastiskt. Men du får bara välja blått.
Okay.
Jag sa alla regnbågsfärger, men i vårt exemplar går det bara att välja blått. Ja. Oavsett vad du ställde inne på, så blev det blått. Ja. Så att det var ju lite så här...
Ja. Färgblind.
Ja, lite så.
Jag körde en liten sväng med den där, och vad jag tänkte på var ju hur oerhört smidig det var att köra.
Ja, det är lite en Sankt Bernhard, en glasbutik. Den ser stor ut, men den gör sig väldigt smidig. Bakhjulsstyrning. Och Mercedes har ett lite latcho koncept för det här med bakhjulsstyrning. Som standard så tror jag att den får svänga 4,5 grader eller något sånt. Men mot en mindre merkostnad som är ganska hög. Jag kan inte svära på vad det är nu, men säg att det är 7-8 tusen kanske ännu mer. Så kan de elektroniskt låsa upp 10 graders motstyrning, och det hade man gjort på den här bilen. Så att den är ju smidigare än en Golf att lotsa in och ut i vårat ljuslabb, och det är trångt. Så att mycket imponerande och väldigt smidig så. Och det gör ju också att om du vill köra lite mer, fel ord här nu då, men dynamiskt på en kurvväg, så känns det ju som en liten småbil. Den slinker ju runt svängarna väldigt lätt.
Hur stor är bilen, om man får referens där?
Den är ju inte liten. Den är ju 522 cm lång och nästan 2 meter bred. Alltså den är 194 cm bred, och det är med infällda sidospeglar. Va? Så att det här är ingen liten pjäs. Vikten är ju, säger ju också att det inte är en liten pjäs. Den väger 2,7 ton. Så med last så är det över 3 ton. Det är mycket vikt.
Men det känns inte heller i den.
Nej.
Det känns inte att den är så tung.
Den är ju fruktansvärt snabb. 0-100, 4,3 sekunder. Toppfarten, 210. Den är ju elektroniskt begränsad. Skulle den vara utan den där toppfartsspärren, skulle den säkert göra 250 hur lätt som helst. För det är ju ändå, nu ska vi se så jag säger rätt här, det är 523 hästkrafter och det är 855 Nm i vrid. Vad hade du i din Kia, sa du?
Ja. Säffle, kan jag få en kopp kaffe?
Men den är ganska tung, säger du. Då är det kanske att den har mycket batteri att släpa runt med.
Den har mycket batterier. Den har 108 kWh, har jag kommit fram till här. Och jag tror egentligen att det är det som är tillgängligt. Jag tror batteriet är lite större. Vi har inte fått Mercedes att säga vad det är. Men säg att det kanske är 120-123 kWh. Någonstans procentuellt sett borde det ligga där. Så det är ju mycket batterier. Och det märks när du kör den. Jag hade den här bilen tur och retur Stockholm-Malmö. Och jag har kört ganska mycket elbilar, både i långtestallet och provkörningsbilar. Allt Tesla har att erbjuda. Och jag kan ärligt säga att det här är första gången jag känner att jag inte på något sätt behöver anpassa vare sig min körstil eller min körrutt på grund av att jag kör en elbil. Jag tuffade från Stockholm, där jag inte riktigt fulladdat batteri, för jag hade gjort lite småärenden, hämtat folk som skulle med på den här resan. Så vi var tre personer med packning i den här bilen som skulle ner till Malmö. Och vi sätter av och håller hastighetsgränserna enligt GPS, ska sägas. Så att då kanske farthållarna står på 113-114. Men det var helt ner prick hastighetsgräns GPS. I Gränna så har jag fortfarande gott om ström kvar. Men Gränna har en väldigt bra Unity Mac. Den ligger vackert och den brukar alltid fungera. Det är bra drag i strömmen där. Så att in där laddade i 28 minuter. Och sen fortsatte jag hela vägen ner till Malmö. När jag kom fram till Malmö så hade jag fortfarande 30% kvar i batteriet. Så att jag hade ju inte behövt stanna i 28 minuter direkt med kanske 15. Den laddar upp med till 200 kW. Så att den laddar rätt så fort. Så det är just sättet den transporterar sig och framförallt i lite högre hastighet. Otroligt effektiv.
En fråga, Anders. Har du en förvärmning av batteriet? Inför snabbladdning? Kör Mercedes med det.
Där satte du mig på pottkanten. Jag tror att den har det. Just nu försöker jag tänka om det fanns ett alternativ att kryssa för i någon meny. Men jag tror inte att det fanns något alternativ där. Men jag gissar att den gör det. Och som jag körde den så var den ju inställd på att gå just till det laddstoppet. Den bedömer ju naturligtvis det här själv och den beräknar. Så att, sannolikt är det väl för varmt för Mercedes har ju tekniken. Så att, jag vågar inte svära men jag skulle bli extremt förvånad om den inte uppvärmer.
Hur mycket drar den? Vad har den för förbrukning?
Ja, det är ju det som är... Den här har ju då ett extremt lågt luftmotstånd. CD-värdet är ju 0,20 så det är ju världens lägsta luftmotstånd. Och det märks ju när man kör lite fortare med bilen. För att förbrukningen ökar ju inte. Som normalt sett när vi kör till exempel MG Marvel så är den ju helt okej i 80. Höjer du till 100 är den helt okej. Höjer du till 110 då börjar det bli jobbigt. Och det finns ju 120 i Sverige. Höjer du till 120 då bara rasar ju Marvels förbrukning upp i höjden. Det gör den ju inte den här bilen. Den har en WLTP-siffra på 19,4 kW per 100. Resan mellan Malmö och Stockholm, alltså returresan för mig, den gjorde jag prick hastighetsgränserna, GPS. Och jag hade då en snitthastighet på 104 km i timmen och det är ganska högt. Jag fick 20,4 och det är ju fantastiskt bra för nästan 3 ton bil.
Så och, där kanske det spelar in den här bananformen.
Bananformen spelar definitivt in där. Den glider otroligt lätt genom lufthavet.
Och vad får du för räckvidd då i verkligheten om du räknar?
Då får jag någonstans mellan 62 och 63 mil. Hade jag tyglat högerfoten och kanske kört som jag körde ID3 när jag körde den långt eller körde den långt då, och håller mig till 100, då hade jag ju fixat Stockholm-Malmö utan att ladda. Jag är övertygad om det. Det ska sägas att det var väldigt bra väder. Det var typ 15 grader varmt, torrt, ingen vind. Så att det var idealiskt. Det behövde vara så varma eller kyla. Just det, värmen kan vi säga också. Den ska ju, om du stänger det plus 5 grader varmt så ska den inte behöva värma överhuvudtaget. Den går bara på att värma kupén på överskottsenergi från motor och batteri. Den ska inte behöva någon extra stöttning. Det är också bra. Sparström.
Smart. Hur hade dina medpassagerare det i baksätet?
Ja, i baksätet lite delade meningar. Personligen så tyckte jag att det är ganska mediokert. Det var en kort dyna och lite halvkonstig vinkel. Ben- och fotutrymme, magnifikt, jättestort. Men just sittdyna och ryggstöd, inte helt hundra. Och jag fick faktiskt medhåll. De som satt mer än en halvtimme, de bara, ja men vi förstår vad du menar. Liksom, att det är lite, det kändes absolut inte S-klassnivå på det, utan snarare C-klass.
Men vänta, då måste det vara fel tänk någonstans va? För det här är väl en baksätesbil, eller?
Ja, det är det ju, men det åker mycket bättre fram. Och det kan ju också vara så att Mercedes har en liten baktanke. För mot en mindre merkostnad så kan du få ett eljusterbart baksäte. Det hade inte den här bilen. Jag kan tänka mig att den med eljusterbart baksäte blir bättre. Ganska mycket bättre. Du kan få inbyggd Mosaurus också, precis som fram.
Ja, vi pratade om vikten där, att den var ganska rejält tilltagen. Men någonting som inte är rejält tilltagen när det gäller vikt, det är dragvikten. Det här är inte en bil som ska nedvärdera sig och dra ett släp.
Nej, den får ju dra lika mycket som en Kia Niro.
Ja.
Och det är ju fullt tillräckligt för att åka till återvinningen som sagt. Men för en bil som är av den här kalibern så kanske man skulle ta i lite mer. Nu finns det ju, eller har det lanserats en SUV-version med samma EQS-koncept, fast då så, den får ju dra betydligt mer. Nu har jag inte den siffran här, men jag vet att den får dra mer riktigt. Så att där har de fått ordning på det. Mm. Men sen måste vi prata interiör lite mer, förutom att den bara visar blont.
Ja, just ja, det har vi inte pratat om. Det är ju en skärmbonanza där i framsätet.
Ja, De kallar det ju MBUX Hyperscreen, och du får ju då inte färre än 3 skärmar i den här bilen. Men visuellt så ser det nästan ut som en enda skärm som går från kant till kant. Men det är ju då en 17-tumsskärm i mitten, och sen tror jag att instrumentdisplayen kanske är på 12 eller något sånt. Och sen ytterligare en liten display framför passageraren. Och ja, vad tycker ni? Ser det snyggt ut?
Vad är poängen?
Ser det snyggt ut, Tommy? Det är det som är poängen.
Ja, det ser ut som jag är i en biosalong. Men okej, men då kan passageraren också vara med och bestämma lite då, eller?
Ja, det är lite det som är poängen. Dels kan passagerarens display kan ju fungera som en aktiv dekorpanel, så att du kan ju få typ en skärmsläckare där, och det såg ganska snyggt ut, för hela skärmen är ju helt nedsvartad, så att du ser ju inte att det är olika skärmar egentligen. Du måste ha precis rätt ljusvinkel i sådana fall. Så normalt sett så ser det bara ut som att hela ytan framför passageraren är en animation, och det är ju rätt fräckt faktiskt. Men du kan ju dubbla så att passageraren kan göra precis allt som föraren kan göra från huvudskärmen. Sen är ju det lite overkill, för du har ju som sagt en 17-tumsskärm som du kan pilla loss på en som passagerare. Så att, det är ju mer en gimmick än att det har någon praktisk effekt. Dessutom så finns det ju med en lite mindre skärm som är mer klassisk Mercedes-form. Tänk nuvarande generation C-klass. Och personligen tycker jag nog att det är väl så snyggt.
Du sa, Anders, att den här bilen bara kunde visa blått. Vad är det för färg tycker du på?
Den är röd där, och det beror på att väljer man att dela upp den här ljusdioden i flera olika färgfält, då klarar den av det. Men det var en speciell inställning. Men om du var inne och dedikerade att alla färger i kupén ska vara lika, då blir det blått.
Förlåt, jag försökte sätta dit det.
Det gick inte.
Men det är rätt fränt. Skärmarna är så stora så att det är ett bekymmer om du krockar, för att de väger ju dem också. Så att de här har man ju då bultat in mot bilens torpedvägg. Det vill säga det som håller instrumentpanelen och allting på fast. Som sitter direkt mot krasset där du har fötterna. Och sen har hela den här plastplattan, eller om det är till och med glas, jag tror det är plast, som täcker skärmarna, den har man ju gjort då, det syns ju inte, men det finns då brytpunkter i den här, så att om det blir en krock så ska den dela sig så att den inte ska liksom komma som en enda stor kaka flygande mot någon. Det är ju väldigt genomtänkt.
Var sitter kuddarna någonstans? Det måste ju finnas krockkuddar i det här.
Sitter uppe på panelen.
Ovanpå, aha. Mm.
Vi har inte pratat ljus, vi har inte pratat pris. Var vill du börja någonstans?
Vi pratar ljus först, va? Den här har ju Mercedes sån här pixelstrålkastare, och de är ju fenomenala. Nu har jag faktiskt inte siffran här, men det är bland de absolut bästa ljus, om inte det bästa ljus vi någonsin har uppmätt i vårt ljuslabb. Och det som gör det så här effektivt är att man istället för att ha lysdioder så har man ju, ja det är ju lysdiod som är ljuskällan, men man har ju de här mikroskopiskt små speglarna, som det krassade kretskort som man belyser. Så kan man tänka, så får man rätt mindset. Så det är 1,3 miljoner mikroskopiskt små speglar som justerar sig. Så den fungerar i stort sett som en filmprojektor, och det är alltså 1,3 miljoner speglar per strålkastare. Så att de kan i stort sett, menar man, rent tekniskt kan du visa en film med dina strålkastare, för att det är så hög upplösning så att vi är som en filmprojektor. Och det är helt magiskt att åka när det är mörkt. Och dessutom verkar folk inte störa, speciellt de som har fått ordning på det här med bländningsproblematiken. En del lastbilar fortfarande klagar, men nästan, jag tror det bara var 2 eller 3 personbilar som protesterade på de här 70 milen då som vi körde.
Men är det här sådana här som man kan skriva ut meddelanden till andra bilister,
ja,
med?
Det kan du göra.
Tommy ser
flytta
jätteglad.
På dig din apa.
Ja. Skulle kunna göra. Sen har man kanske inte lagt in den funktionen, och Tommy kommer aldrig få den funktionen, för det kommer bli så dålig stämning. Men ja, rent tekniskt så kan du göra det.
De har lagt in en Tommy-spärr redan.
Det får man ju hoppas. Sen var det där lilla detalj med pris, men det, det är ju petitesser.
Ja, vad är det för liten petitess då?
Ja, det är bara en mindre detalj. Den har ju ett baspris nu på ungefär 1,6 miljoner. Men sen vill du ha lite saker till, så att räkna med 1,8 innan du är rimligt nöjd. Ska vara riktigt nöjd så är det nästan 2.
Privatleasing?
Det går säkert, ja. Jag vet inte. Det lär ju sluta på en 22-23 tusen i månaden. Mm, något sånt.
Man behöver inte äta.
Nej, Man kan sitta i baksätet. Och,
kan bo i sin bil.
Ja. Är det bra baksättet alltså? Är det där,
ja, man får välja till det. Men för 2 miljoner då får du det. Så då, det är inga, då är det problemet löst.
Ja.
Men sen en sak som kanske... Den här bilen, vi pratade om formen här i början. Jag glömde att säga att det är ju faktiskt inte en sedan det här. Många säger, oh, det är en S-klass fast el och så är det sedan. Det är ju en halvkombi. Det tycker jag är rätt kul. Sen är det ju rätt praktiskt. Det här bagagerummet är enormt. För den tar ju med sig hela bakrutan upp. Och det skärmas av så att det inte ska bli någon större kallras så där om man är ute och kör vintertid. Men som sagt, det är en halvkombi. Och det är ju bara att kasta in grejerna. Jag lastade ett par cyklar i den. Man får ju fälla baksätet förstås. Så det fälls ju då 40-20-40. Så att, riktigt praktiskt. Trots att den bara får dra 150 kilo.
Är det en lyxbil? Det låter inte som jag får den här riktiga lyxkänslan ändå i den, eller?
Jo, men det är det ju. Per definition så är det en lyxbil. Men samtidigt är det någonting med att allting... Det är inte riktigt den här sista omtanken om detaljerna. Det knarrar, har jag sagt, och sen det är lite passform som är lite sådär. Och den kanske skulle varit en riktig sedan för att verkligen ha liksom gett det där anslaget. Men jag tycker det här känns väl så uppfriskande som en, det hade varit en sedan. Och jag förstår Mercedes som man inte vill konkurrera med S-klass. Den här måste vara lite annorlunda. Den är lite annorlunda, men frågan är man kanske inte skulle spetsa till det ännu mer, gjort den ännu mer som en riktig halvkombi, för ögat luras ju. Det tror jag att det är en sedan, men det är ju inte det. Så att det är klart att det är en lyxbil. Men den är praktisk.
Men om man inte vill, om man vill hålla S-klass köparna till S-klass, vanliga S-klass, vilka kommer då köpa EQS?
Gissningsvis yngre människor. Det är det Mercedes själva tror. Och man får inte glömma att i Kina så är väl den genomsnittliga Mercedes-kunden är väl 35 eller 36 år gammal. Den är väldigt mycket yngre än Europa. Så att jag tror att Kina och kanske Europa är väl huvudmarknaden. USA tror jag inte är superaktuellt, där man nog för traditionell. Än så länge.
Och det var allt från Vi Bilägares podcast för den här gången. Om en vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Hoppas vi hörs igen då. Tack för att ni har lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.